Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej Hanna.
Hej Nia. Surret. Surra på. Du började berätta massa historier utan att vi hade räckat.
Ja, men vi har ju inte pratat med varandra. Vi har ju så mycket att prata om. Jag började ju berätta om att vi gjorde ju vår första resa som tvåbarnsfamilj. Och det var ju packning, liksom synka allting. Med Blanche, med mat och sömn. För man vill ju inte ha ett skrikande spädbarn. Alltså du vet när man sitter på motorvägen upp till. När man inte kan svänga av. Ja. Alltså så stress. Och Florence är också lite av, hon har ju aldrig riktigt varit bra att åka bil. Alltså hon kan få såna otroliga utbrott. Hon är verkligen en loose cannon. Så jag litar verkligen inte på henne heller. Och så blir hon också väldigt åksjuk om att titta på iPaden. Så att man köper sig tid med iPaden. Man vet också att det kan komma en.
Ja, det kan komma,
tillbaka. Och då var det i alla fall. Alltså. Jag skickade ju till dig, men alltså nu när man har två barn så kan man verkligen inte få ett sammanbrott. Så jag skrev ju till dig att jag har fått ungefär 15 hjärnblödningar som jag har dolt för alla i familjen.
Och det där är så hemskt, att när man måste svälja sina sammanbrott, det gör man ju lite titt som tätt. Ja. Men när det är liksom sammanbrott på sammanbrott som man sväljer, då känns det ju riktigt som en hjärnblödning. För det känns som att du vet, så ådrarna på panna i tinningarna bara sväller. Alltså att man liksom.
Så här, jag kommer dö egentligen av det här, för att jag mår så dåligt av den här situationen. Och man är ju också jätteirriterad på sin partner.
Ja, men de är ju totalt värdelösa. Alltså jag och Anton hade sånt klassiskt familjebråk igår. Vet du hur det var?
Berätta.
Vi kommer hem hit, då var det åren nu på påskledighet. Vi ska åka, vi tar bilen till Sundsvall med Nisse. Kommer hit hem och så ska vi gå och lägga oss. Och så börjar Nisse fråga efter Ninisen. Och då säger jag till Anton, alltså Ninis är då hans gosedjurskanin. Så säger jag, vart la du Ninisen? Och då kollar han på mig, men vadå, det var ju du som skulle packa. Jag bara, va? Jag ropade till dig Anton när vi satt i bilen, öppnade jag dörren och frågade, har du packat Ninisen? Och då säger han att det inte har hänt.
Åh fy fan.
Och då får ju jag alltså ett sånt psykbryt. För att det värsta någon kan göra mot mig är ju att anklaga mig för att ljuga. Alltså jag känner mig så orättvist behandlad. Jag bara, då ska jag lägga upp bevisföringen och vara så här. Minns du inte att Nisse frågade också efter Ninisen precis då i bilen? Det var ju för att jag hade nämnt Ninis. Alltså, så står vi där. Och det är så himla klassiskt så här, du skulle packa men packade inte du. Alltså det blir så, det spelar ingen roll. Spelar ingen roll för Ninisen är inte med. Alltså den är ju inte väskan. Så det är liksom, vems fel är det? Ja, båda säger jag. Men det är bara så här, det där tänker jag att det där sker runt om i Sverige dagligen. Ja. Varför packade inte du? Du skulle ju packa.
Och det, men alltså, för att i min familj så är det ju, jag menar alltså Johan är ju det är så otroligt fixig och alltså, ja men han, du vet, jag berättar ju jämt, han städar. Men det finns ju en sak som kvinnor gör som inte killar, och det är det här med att liksom ligga steget före. Han tänker ju inte på liksom vart Blanche ligger i liksom synk. Liksom. Utan det är bara... eller att... jag vet inte. Det är liksom, han är bara i stunden. Medan jag alltid liksom måste ligga 50 tankar förväg. Och då får man hjärnblödningar. 150 hjärnblödningar.
Och de fattar det där, det är så jävla sjukt. Hur kan man ändå ha så pass högt IQ? Och vara så värdelös på planerad tid? Alltså jag förstår inte det.
Nej. Och jag har ju lite problem. Om Johan säger till mig så här, vi ska komma iväg vid 1 till exempel. Då tar ju jag det så otroligt bokstavligt. För så är jag. Jag är från en sån familj och det är så här, det är det enda jag hänger upp mig vid. Så att då är jag, alltså då får jag runt som ett jehu hemma för att få klart allting till klockan ett.
Alltså, vad länge sedan jag hörde det ordet jehu.
Vad säger man?
Jehu.
Jahu.
Jehu.
Jehu.
Det får runt som ett jehu.
Det är mammor som säger sånt. Tvåbarnsmammor! Det är de som börjar använda det.
Det kan inte bara vara en Sundsvalls grej. Det måste ju vara. Ja. Alltså, åh, ni får återkomma. Är det någonting ni använder också? Att fara något som ett jihu.
Ja, i alla fall.
Du får runt som ett jihu.
Ja, men då sen är Johan liksom, då är han bara, nej men vadå, vi sa ett, men han är också så här, vi kan ju komma iväg vid tre också. Nej, alltså jag har bränt ut mig för att vi ska komma iväg klockan ett. För ja, vi sa klockan ett.
Men då är det inte så att han kan också vara då så här. Ja, jag ska bara ta en dusch och packa mina grejer.
Jo, jo. Alltså verkligen, är du redo, säger han. Och jag bara hoppar i skorna typ så här. Blanche hänger liksom, huvudet bara far åt alla håll typ. För att jag ska... Och då är han så här, då står han typ och kamma luggen och är i vax. Alltså...
Ja. Det är man blir så arg. Alltså det är helt otroligt.
Men då i alla fall då, vägen upp i bilen. Alltså jag var, alltså du vet, då hade jag redan haft 15 hjärnblödningar. Och så var det ju hela tiden att man känner att allting hänger på en otroligt skör tråd. Mm. Och alltså då vaknade hon. Jag skickade ju sms till dig. Att hon vaknade ju. Alltså jag, helt plötsligt så såg jag bara ögonen. Du vet, så började så här. Och jag...
De ser ju så jävla roliga ut, nya bebisar i babysit, för de är ju så hoptryckta så det är.
Och så såg jag de här två vet du, små liksom pepparkorsögonen, och liksom, det var inte enligt plan. Och så visste jag bara, nu kommer hon vilja äta. Och vi var, du vet, mitt på så här enfiligt. Alltså det fanns inget sånt att svänga av. Och hon sitter fram, för vi har ingen isofix bak, så att, eller fram. Nej. Så att vi får hennes stol fram, och så sitter Florence bak och jag sitter bak. Ja, det var så katastrof. Och det var som, alltså, du vet, har du sett filmen Interstellar?
Ja.
Alltså, det finns en scen, en väldigt, vad heter det, intens scen när Matthew McConaughey ska docka manuellt en sån här rymdstation som snurrar. The Endurance is starting to heat. 20 feet out. I need 3 degrees starboard, Cooper. 10 feet out. Cooper, we are lined up. Initiating spin. Så kände jag mig när jag liksom skulle så här, alltså det var som att musiken bara intensifieras, att jag skulle så här klättra fram, försöka docka.
Och det är liksom försök på försök misslyckas. Ja, liksom.
Försök på försök. Och jag ska bara så här, försöka docka den här nappflaskan, hänga fram då, och du vet så här, och hennes mun far runt som en liten snurra bara, och jag försöker snurra i samma takt för att det ska så. Och så jag bara, och Johan bara, nej, det kan inte bli gjort. Jag bara, jo, det måste bli gjort, vi måste klara det här. Ja, det var det, jag dockade nappflaskan, hon åt och sen så somnade hon om. Men ja, det var så otroligt.
Jag hade ju en liknande scen när Nisse var ny, men jag ammade och jag alltså tog av mig bältet och hängde mina bröst över hans ansikte. Ja. Nej, i farten.
Det är så farligt alltså.
Ja. Men det gick ju knappt. Vad fick han, Nisse? 1 milliliter, men det liksom.
Ja. Men det är bara det här att det skulle göras, för att då blir de lugna.
Mm.
Men alltså du, Hanna, du har haft så mycket som pågått i ditt liv senaste.
Nej, men precis. Det känns som att jag har varit med om... Ja. Men det har varit med om. Det har hänt så mycket. Men var ska jag börja, känner jag?
Ja, var börjar du?
Ja, men jag börjar ju med att jag har varit tvungen att ringa 112.
Ja. Är det 112 man ringer då?
Ja,
när det händer sån här sak. Ja, jag vill bara veta.
Jag visste inte riktigt heller, men det kändes... Alltså jag sökte ju först så här, vad ska jag göra? Mm. Och då kom det upp, ring 112 nu.
Och vad var och bara, det som hände?
Ja, men så här, ni vet ju att jag hade ju en otrolig festhelg i Åre. Kommer hem därifrån, själv, till huset. Ni vet också, lite små bakis och skör. Och då stannar ju Anton och Nisse i Tegefjäll.
Mm.
Alltså där vi har stuga upp i Åre. De stannar kvar där och så ska jag vara i Stockholm och jobba då. Och då, ja men du vet, jag har sett fram emot att äntligen få sova efter den här festhelgen utan barn. Jag bara ska ha det skönt, mysigt.
Jobba och du.
Typ. Jobba och vara i huset och pyssla typ. Ja, så hade jag 2 nätter då där. Ja, så kom jag dit och det är natten innan inspelning då. Jag kom dit på tisdag eftermiddag.
Det var ju ganska mycket problem för dig att ta dig hem också.
Ja, men det var också att tåget var inställt och jag fick ta flyg dagen efter. Och, alltså det har varit så jävla, ni har ju väl följt på Instagram. Jag har också inte velat klaga för mycket för att det känns som att... alltså vet, jag har ju mycket mer klag i mig. Alltså ja. Där liksom, men det är ju ingens fel. Och liksom, jag själv kan bli så irriterad när jag ser folk på Instagram som är så sjukt arg på SJ. Typ.
Ja.
Jag såg Hanna Hellqvist var ju så här jätteförbannad på SJ häromdagen i stories. Och då kan jag också bli så här irriterad på den som är irriterad. För det är ju ingens fel. Och det var ju inte i det här fallet heller. Men jag vill gärna prata om det. Men jag vill gärna prata på ett sätt så här, ja, det här är inget kul. Men.
Nej.
ja, vill jag ha sympatier någonstans ändå som vanligt. Men i alla fall. Så ska jag gå och lägga mig på tisdagen då, och vi har inspelning dagen efter, så jag ska få en god nattsömn. Gå och lägga mig vid 10. Jag är ändå lite sådär, alltså när man sover ensam i ett stort hus.
Mm.
Jag liksom kollar ju lite alla rum när jag kommer hem, och så brukar jag så låta radion stå lite på. Men i övrigt så känner jag mig väldigt trygg. Och liksom, ja men jag måste ändå säga att huset, jag har en bra känsla i det liksom, alltid haft. Oj,
ja, förlåt. Hur går det med... Ja, han kanske får stänga av ibland. Jag vet inte. Hon var på här.
Det är mysigt, ja. Men i alla fall, så somnar jag, lyckas jag somna. Och så vaknar jag vid 4. Typ av bara en så här olustig känsla. Ibland gör man ju bara det. Du vet, så, här, så vaknar jag. Och så går jag in på våra övervakningskameror. Men jag har inte fått någon notis. För att jag har ju så här på sömninställningar på telefonen. Så har jag liksom inte... Det är inte därför jag vaknar, för att det kommer någon notis. Men jag bara så här, går in på kamerorna bara för att jag vaknar och är lite rädd. Och då så ser jag alltså att det kommer en notis för så här 13 minuter sedan. Där det står så här, varning för person på våra kameror. Och då alltså får jag, alltså då är det som att mitt hjärta sjunker ner i magen. Alltså jag blir verkligen så bara...
Det är så rysligt, ja.
Jag bara, varning. Och så bara, för ofta så är det varning för person för att det kommer något bud. Typ. Men 03:40 kommer något bud då.
Det är inte Army.
Ja, och då ser jag bara på den här frysbilden som kameran har tagit innan jag kan se videon. För videon ska ju laddas. Att det är alltså en man med halvtäckt ansikte. Alltså utanför vår dörr.
Mm.
Och då alltså går jag in på filmen. Och då ser jag alltså... 2 män, varav en är liksom på väg runt vårt hus och en är på väg in i vår grind. Så ser jag ju dem där då, för det här har alltså hänt för 13 minuter sedan. Och då så tänds ju lampan på övervakningskameran. Och då så kollar de rakt in i lampan. Jag ser ju deras ansikten ganska tydligt, i alla fall ena mannen. Även om man har liksom en halvtäckande sån här grej över munnen typ. Och så ser de kameran och så säger de någonting till varandra som jag inte riktigt kan höra vad det är, och som har riktigt så här så låter de, alltså jättemörk röst. Och så vänder de om och springer liksom från huset. Men vi har ju inte kameror som täcker
nej.
liksom varenda vrå. Så då var ju så här, jag såg att de sprang, så jag försökte stå på mitt logiska ben och bara okej. De är förmodligen inte in. De tog sig förmodligen inte in. Men jag kan ju inte 100% veta. Nej. Alltså, om de är här inne eller inte.
Nej.
Och min första instinkt då är så här, att jag ringer Anton. Och han svarar inte. Och då hinner jag också bli jävligt förbannad.
Ja. Alltså, varför hur kan du inte svara det? När jag liksom...
Ja. När jag är utsatt här. Och det är också så här, att jag ligger helt naken, ensam, i ett stort hus. Och försöker då lyssna. Så här, är de här inne? Alltså nu, jag kände mig, alltså jag tänker så här, Kim Kardashian i Paris. Det var det jag såg framför mig. Så även om de, jag försökte också stå på mitt logiska ben så här, de vill säkert bara sno saker, de hade ryggsäckar, de vill säkert bara ha så här smycken och datorer typ.
Ja.
Men ifall tillfälle ges att det ligger en naken kvinna här, jag vet inte. Alltså, vad kommer de ta tillfället till akt? Alltså jag tänkte ju att de skulle våldta mig och mörda mig liksom.
Oj, förlåt. Jag ska bara fixa här. Förlåt, Anna.
Och då vet du det, så är jag bara så här, vad gör jag nu då? Alltså, ringer man liksom polisen? För jag vet ju inte, förmodligen är de ju inte här inne. Eller ringer den här 114,
precis.
Alltså den här tipstelefonen. Men det är ju inte liksom, Det är ju så här, det är ju ändå någonting som är pågående. För jag tänkte också att förmodligen är ju de, ifall de inte bryter sig in i mitt hus så vill de väl bryta in sig i någon grannes hus.
Ja, för det är påsk. Det är där, eller, alltså, jag antar att de, liksom, de såg ingen bil så de tänkte att här kanske det inte är någon hemma.
Ja, och det som jag också varit så här, jag bara, är det mitt fel? Så har jag skrivit någonstans att jag är ensam hemma nu. Och då fick jag försöka vara så himla noggrann och inte göra det. Mm. Alltså skriva, jag skriver att jag är hemma.
Du är ändå så här, alltså, du är ändå, jag är så imponerad att du så här tänker så, alltså, och alltså, jag menar att du kollar, alltså du vet, jag, alltså, ja, jag kan berätta sen hur jag beter mig. Det skulle inte vara bra om jag hade jag, 60 000
men
vet du, följare.
Men jag är ändå så här imponerad av mitt lugn. Alltså, men det kommer en efterskalv av det. Men jag var helt så bara, alltså det var som att jag, min hjärna har aldrig varit så skarp som den var när de var där. Alltså jag var helt så bara, okej. Okay. Har jag gjort det? Nej, jag har inte gjort det. Okej, det är ändå ett pågående brott. Jag ringer 112 på en gång. Mm. Och så var jag så här, bara, hej. Och så var jag så trevlig också. För jag har aldrig ringt ett. Eller jag ringte någon gång, du vet vad vi pratade om förut. Någon, så här, men jag har inte ringt för att det drabbar mig själv.
Nej.
Men jag var liksom så här, ja, hej, hej, Hanna heter jag. Alltså du vet som att man ringer som kundsort.
Jag har ett inbrottsförsök. Jag ligger naken typ här.
Och de svarade, alltså jag har varit så trygg av 112. För de svarade alltså på en sekund. Jag har alltid tänkt att det är så här,
och då du ska få vänta.
Men det har ju stått så i nyheterna då. Någon gång, och då har jag tänkt att. Men då i alla fall så var jag bara så här. Hej, okej, för 20 minuter sedan så var det två stycken som försökte ta sig in här tror jag. Men de sprang ju iväg. Men jag vet inte ifall de försökte på ett annat hus. Mm. Eller på ett annat håll i vårt hus. Och ja. Så var hon så jävla bra, den här kvinnliga polisen då, eller hon den här larmcentralskvinnan. Mm. Men hon ville ju att jag skulle göra massa saker, och det här var ju så pinsamt, Nia. Alltså, jag skäms. Alltså att hon var typ så, okej. Tror du att de är i ditt hus? Så här, finns det någon hotbild mot dig och din familj? Typ så här, jag bara, nej, det tror jag verkligen inte det. Så jag försökte tänka, bara så här, finns, har jag gjort någonting nu?
Vad precis,
har jag
gjort? Manshatare. Bara,
så här, är det någon så psycho? Nej, men jag bara, nej, det tror jag verkligen inte. Och så tvingade hon mig då att jag skulle så här, ropa, för hon bara, du får inte gå ut ur sovrummet, för de, alltså, hon var väl rädd då att så här, man överraskar en tjuv, då vet man inte vad som händer. Så hon var typ så här, kan du sätta på tvn från din telefon? Du gjorde det. Kan du höja radion från din telefon? Visa att du är hemma utan att konfrontera dem. Liksom. Mm. Jag bara, okej, fick jag göra massa sånt.
Det här är ju så bra tips. Nu vet man hur man ska göra.
Ja, men precis. Och sen så bara, kan du lysa med din mobil ut genom fönstret? Och gjorde jag det. Och så här, så att du faller mig utanför så att de ser att någon är hemma. Och sen så sa hon väl, hon var verkligen så här, generellt sett så här, så var jag jättelätt skrämda. Så jag, förmodligen är de inte där inne, och de vart nog rädda av lampan som tände, så att nu har de på bild. Liksom. Mm. Så att, men hon tyckte att jag skulle ta det säkra för det osäkra. Och sen det pinsammaste då var ju att hon tvingade då mig att ropa, är det någon här? Jag har polisen i telefon. Och jag vet inte varför, men alltså jag skämdes så mycket. Alltså var det jag pratade om det så skäms jag, för jag tror att jag känner mig så jävla drama queen. Och att jag så här, jag vet inte, jag började ju skratta efter att jag hade sagt så här, jag har polisen i telefon. Jag tror att det kändes så overkligt.
Det var som det var som att du var skådespelare.
Ja.
Är det någon här?
Är det någon jag här? Jag har polisen i telefonen. Jävla pinsamt. Vad är det så pinsamt?
Men det är så pinsamt att finnas. Det är det.
Men förstår du? Alltså jag blir röd i ansiktet när jag pratar om det nu. För att jag skäms. Jag har poliser i telefonen. Det är som att man ska vara så allvarlig. Så ropar man ut till ingen. Liksom. Men då efter det så här, kände jag, okej, det är ingen som svarar, det är ingen som är här, så, men det var ändå så här, då började jag, det som var läskigast då var så här, öppna dörren, tända överallt, gå igenom alla rum och så här, kolla så att inget fönster var krossade.
Ja, men det är såklart, det är jätte...
Ja, men och det kändes ändå lite obehagligt. Mm. Ja. Och sen så var jag så här, okej, klockan är 4, jag ska upp och jobba imorgon, jag har en lång inspelningsdag, jag måste lägga mig och sova.
Men kunde du somna?
Nej, alltså då när jag la mig i sängen och hon hade sagt, men hoppas du kan sova nu. Hon var så himla gullig också den här kvinnan. Mm. Så hon var så, hoppas du kan sova nu. Kom ihåg det här som att de är lättskrämda. Nu har vi gått igenom hela huset. Så här. Vi har skickat en polis till området. Amen.
Mm.
Ja, du vet, hon försäkrade ju mig om massa saker och ja, försökte ju få mig lugn. Ja. Och då var jag typ så här, okej, kände jag slutet av samtalet efter man har varit så tuff. Alltså bitit ihop hela tiden och så bara, okej, ja, hej då då. Och så ligger jag ensam i det där stora huset.
Ja.
Och så ställde jag ju in då, det här var ju så jävla idiotiskt, jag ställde ju in då siren på vårat larm. Mm. Alltså på alla kameror.
Mm.
Så att jag vaknade, jag lyckades ju somna. Men alltså vaknade ju var tionde minut av att jävla rådjur gick förbi och bara wii. Av att en fågel kom. Wii. Så mina grannar måste ha blivit så jävla störda av det där. Så jag var tvungen att liksom stänga av det där och ja, jag höll på med den där larmgrejen. Men det som hände var ju att jag, när vi hade lagt på innan jag somnade, så var jag ju så ledsen. Alltså jag grinade verkligen och var så.
Tyckte
alltså, jag
kände
mig,
synd.
Alltså, men tyckte vet du, synd om mig själv.
Men det är så kränkande också.
Ja.
Alltså det, den där känslan, det går liksom inte riktigt att jämföra. Alltså, visst måste det, alltså nu när du har varit med om, visst är det också en ny typ av känsla? Nästan.
Ja, helt ny. Alltså att man känner sig som antastad. Alltså,
jag känner mig liksom, ja, men exakt.
Det är kränkt, något... vad, ni har velat mig, alltså jag känner mig lite äcklad typ, att ni har varit på vårt hus och på taget. Och då kan jag bara tänka mig hur det känns för folk där de faktiskt kommer in.
Mm.
I, jag hade en tjej på jobbet som pratade om sin bästa kompis, var de hade brytt sig in i hennes lägenhet när hon inte var hemma. Och har lagt alla hennes underkläder och hennes vibrator på hennes säng. Alltså det var ju bara slänga.
Ja, fy fan.
Alltså att man känner, det var ju som, hon upplevde ju det som ett övergrepp i princip. Alltså att det, och det här var ju bara en procent av det. Alltså det här var ju ingenting. Ändå kände jag mig helt så bara omskakad på ett sätt som, fan jag trodde liksom inte att jag skulle bli så. Jag kände mig fånig med tanke på hur rädd jag blev.
Mm.
Men så tänkte jag också att det var otroligt tur att Nisse inte var hemma.
Mm.
Man kanske hade tänkt så här att då hade man så här inte varit ensam i alla fall. Men alltså jag bara, tanken slog mig att jag hade legat där ensam med Nisse. Då tror jag på riktigt att jag typ hade sprungit upp, tagit en kniv och sprungit på uppfarten. Alltså jag tror jag hade blivit helt irrationell och bara blivit så fruktansvärt mer kränkt. Arg. Alltså, arg hade nog varit min första så här. Man blir ju som en, alltså du vet, en grottmänniska som bara, ska ni ta mitt barn? Alltså. Men så har jag varit någon gång förut med han, ifall någon har gjort minsta liksom lilla, ja men du vet, jag hade ju den här grejen på flygplatsen när någon var puttade på honom typ. Du vet, men det är något annat med ens barn är där. Nu kändes det ändå som att det var tur att det var ju bara jag på ett sätt. Och, ja.
Precis.
Mig själv jag hade att se efter. Men så sen så tänkte jag så här, kommer jag våga, för jag hade ju en till natt jag skulle sova hemma ensam innan jag åkte upp till Åre igen till Anton och Nisse. Så då var jag bara så här, nej, nu tar jag in på hotell.
Ja, men jag förstår det. Alltså,
ja. Och det var ju helt underbart.
Alltså, då sov du gott, hoppas jag.
Alltså jag sov så gott. Men jag var ju fortfarande lite sådär, alltså hotell är ju också lite, jag vet inte hur ni andra är liksom med hotell. Alltså när man sover ensam på hotell kan ändå vara lite såhär, oj, här kan ju folk ta sig in också.
Mm.
Jag har varit det lite in, alltså även innan det här inbrottsförsöket har ju tanken slagit mig när jag var ensam på hotellet. Men så det var jag först lite rädd, men sen lyckades jag somna och sov så jävla gott. Så det var ju skönt då. Och nu så ska vi ju hem imorgon. Så vi får se då. Ifall det går, sova där. Men vi ska ju utöka vårat larm och våra kameror. Så att ifall det är någon tjuv som hör det här,
men det,
så kommer det vara...
Det är så sjukt. För att samma dag, så vi har ju kameror, larm. Och så har vi också...
Alltså på ert nya hus.
På vårt nya hus. Kamera, larmsystem. Och så har vi också sådana här Yale door, alltså kodlås liksom. Det är inte nycklar utan... Och jag är ju väldigt... Johan bara, men det är klart vi ska ha larm. Jag bara, men larm? Fy fan vad jobbigt. Ska de hålla på att ringa mig då?
Men så
har
jag också varit. Så tar jag. Så
jag bara, inte orkar jag prata med någon, vad heter det, liksom vaktbolag varje gång det liksom händer någonting.
Ja.
Och det, liksom, det var ju...
Man ska säga, komma ihåg någon kod och bara 1128.
Ja, men typ så. Och så såg jag också framför mig att typ så här, Johans mamma ska ringa mig hela tiden. Nu går larmet, typ så här.
Det ställer bara till med problem.
Det är för mig problem. Uh-huh. Och jag är ju så, alltså jag är ju så korkad när det kommer till sånt där. Alltså, jag låser ju inte ens dörren. Alltså, jag
nej, men
är
det
bara...
gör ju typ inte jag heller. Nej. Jag... Alltså vet du, jag har ju också varit så.
Så att det är ju bara...
Jag kommer aldrig bli så igen.
Nej, men det här var nästan som ett tecken att så här, ja, vi har väl larm då. Alltså vi ja, kör väl på det där då, systemet. Det är väl lika bra då. Och jag tänker för dig nu så kan ju ett larm bli lite som ett sånt... Jag menar, det är ju inte så ofta det händer såna här saker. Men att man bara får en trygghet. Att det finns ett sånt här skalarm som går så fort någon ens försöker.
Ja, men precis.
Men vi var ju med om... jag berättade ju för dig att jag har ju också varit med om ett...
Ja!
Jag och min mamma, vi var hemma mitt på dagen.
Alltså när du var...
Alltså jag går i gymnasiet. Jag går i ettan
i gymnasiet. Ja, så du var hemma i ert hus.
Jag var hemma i vårt hus.
Mm.
Och så helt plötsligt så kör våran bil iväg. Då har alltså gått in en känd pundare i Timrå. Går in på våran tomt och kör iväg med våran bil. Alltså det är så sjukt när jag springer ut och ser en främmande man köra iväg i våran bil. Och mamma, alltså hon bara, nu tar någon våran bil. Och jag bara, va? Och då får jag också en sån här sjuk, så då springer jag efter den här bilen. Vad ska jag göra? Alltså nu ska jag såhär, ta tag i bilen.
Tjej liksom. Ja. Stanna!
Stanna bilen! Och jag kommer ihåg, ja, det här var inget trauma för mig, men min mamma tyckte det var så fruktansvärt också det här integritets. Och vi hade våra husnycklar i bil, ett par uppsättning husnycklar i bilen, så vi fick ju byta lås. Och hon blev också verkligen så här, började se typ, vänta, det står en lastbil uppe på gatan som ser mystisk ut. Alltså du vet, hon blev liksom lite så här
paranoid.
Och så, men jag tycker att det var så kul för att det var ju bara en pund. Alltså han skulle inte göra någonting med den bilen. För de hittade den här bilen på ett fält senare. Han hade ju bara kört runt och latchat. Och han hade slängt ut alla.
Men tråkigt, eller vad då?
Ja, men typ. Han hade slängt ut alla skivor. Förutom när de hade startat bilen. Då hade Last Night med The Strokes gått på högsta volym. Strokes-skiva. Och så ser jag hur han bara kör runt.
Din jävla king.
Alltså så, då tänkte jag, han måste ha haft så jävla roligt. Ding, 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 ding. Och bara kör runt. Och jag tänkte, ser hur han kör runt med Last Night Repeat.
Burnout. Men hur blev det då? Alltså, ja, men tog du, anmälde ni honom?
Jo, han var ju polisen med. Men alltså, vi såg ju att det var han, men jag tror inte att vi kunde inte knyta någon till brottet, så att säga.
Nej.
Det fanns inga bevis.
Gå fram och fråga hans musiksmak. Gillar
precis.
Du?
Man kör förbi. Ja.
Nej, men det är ju som sagt, ja, det var jävligt obehagligt i alla fall. Men nu så har jag ändå kommit över det lite. Vi får väl se känslan imorgon då när jag kommer hem till huset igen och ska sova där.
Mm.
Hur det känns då. Det lär väl bli lite så PTSD light.
Ja, nu var ju tur att ni hade kamerorna. Alltså du vet, så att den tände sig där så de skrämdes iväg.
Ja, precis.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka. Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig, jag gör aldrig felköp. Nej men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer nya funktioner som gör det så smidigt för oss
i slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så
ja,
får vi köpa dem
på
då.
Din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila. De har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Du, hur mår du egentligen efter Taylors och Joes uppbrott?
Är det sant?
Ja, jag tror det.
Ja, för nu har ju de som mest på e-news och så vidare.
Exakt.
Rapporterat, va? Ja, för er som inte hänger med, Taylor Swift och hennes super liksom doldis till pojkvän, då, en brittisk skådis, de har ju tydligen gjort slut.
Efter sex år.
Men alltså Taylor, men vet du hur bra musik det kommer komma från där?
Jag vet, men jag tyckte det var så jobbigt för att alltså, det är någonting, för att grejen i den, det kan ju också vara så här, nej, de är inte kära längre. Relationer tar slut. Men med hennes musik, alltså hela Lover-skivan, alltså som handlar om när de typ blir kära och deras, jag klarar inte av att tänka att det faktiskt är över nu.
Nej. Var inte det, men det blir så, då blir man, var inte det där på riktigt? Var inte det där forever love?
Jag trodde ju det.
Som att hon har det ansvaret också.
Kul. Ja, det har hon. Ja. För mig.
Hon kanske, han kanske är världens idiot. Vi har ingen aning.
Nej, alltså. Men det tror jag. Han ser inte ut som en idiot.
Nej, jag vet. Han,
han är
så
min typ.
Ja, han är verkligen din typ.
Ja, han är liksom, ja, han ser ut som en blandning av alla mina killar genom tiden.
Men förstår du hur bra breakup songs som kommer komma med det här då? Ja.
Men generellt, Hanna. För, alltså, jag har ju varit lite frånkopplad, men har det inte varit ganska sjuka kändishändelser och skvaller senaste tiden? Alltså, är inte tiden ur led? För när jag såg de här, för det första, när jag såg Emrata och Harry Styles, vet du vad jag kände då?
Nej.
Till och med de sexigaste människorna på typ jorden är så jävla osexiga när de raggar. Förstår du?
Och när de hånglar.
Alltså, ah, men alltså, allt det var så fult. Nej, men alltså, hon satt typ stå och dansa så här, så någon jävla, alltså som man själv, alltså det är, de kändisar är precis som oss. De ser för jävla ut när de raggar.
Ja, det är så kul. Jag har sett många memes om just det. Sarah, inte ens de snyggaste personerna på jorden kan liksom behålla sin sexappeal. Ja, men liksom, det är dålig hållning på Harry Styles. Typ, så här, luta sig fram som en jävla... Och du vet ju att jag tycker att Harry Styles, jag är ju verkligen inte unik om det här, men jag tycker att han är den snyggaste och charmigaste kändisen
vi har. Nej, inte efter det där.
Nej, efter det där så är jag besviken.
Alltså, och hon står liksom och dansar i någon så här jacka. Jag ser henne. Ja. Nej, alltså hon kan inte dansa. Alltså, nej, rör
så liksom lite kobent med benen. Liksom. Ja, jag vet inte. Jag stör dem också så jävla mycket. Ha lite mer klass.
Det litar
de där
bilderna.
Men det är så kul för att det är så här, ja, men det är också, men jag har varit också lättad på något sätt. Jaha, det är så där vi ser ut. Människan.
Och jag blev också glad. Det fick mig att så här, jag kommer inte vara otrogen närmsta tiden. För om det är så där jag ser ut, jag ska försöka. Det där var det bästa som kunde hända min relation i alla fall. Mm. Och sen, det sjukaste. Har du hört det här skvallret då? Att Kylie Jenner och Timothée Chalamet ska vara alltså dejta.
Va?
Vad pratar de om?
Förlåt.
Alltså det är ju det mest lösa sjukaste.
Nej, men det kan ju inte vara sant. Vilka det var Michelle. Om det här?
Det var Michelle som delade.
Alltså Michelle Hallström, paparazzi-podden. Vår enda källa till skvaller. Jaha. Okej, men jag också, har du följt Gwyneth Paltrow? Nu är det här jättelänge sedan. Men bara men, den
nej,
rättegången
för jag ville,
också har varit...
Ja, men det är det här var ju precis nu Blanche. Så det har jag missat. Jag känner mig liksom jätteledsen för att jag missar hela bassen över Gwyneths skidrättegång. För jag fattar
alltså,
ingenting.
Vet du hur noga jag har följt den? Alltså jag har ju sett alltså, vittnesmål. Jag tror att vi är många med mig som har TikTok som bara så, hamnar på det på sin For You-page. Nej, men det har varit så intressant. Och det är kul också när folk diskuterade hennes stil.
Att, såhär, ja, men den var
det är så
bra.
Här man klär sig. Ja, men den var så bra. Det är exakt så där man ska se ut när man har varit med om en skidolycka. Eller man är i en rättegång för skidolycka i Aspen och har så här flera miljoner på bankkontot. Sen en vit kashmirpolo, stora briller typ. Ja. Men han var ju tokig. Alltså han var ju helt... Ja. Alltså han som hade som stämt henne enligt min utsago var han helt... Ja, han började ju prata om så här, kändisar ska, om vi ger kändisar rätt för allting så kommer de ju, kolla bara på Epstein och ön där de våldtog barn.
I guess like, what is going on here? This is obviously an issue that someone needs to be accountable for. And if they're never accountable, what are they going to do? They're going to do it again. Now we have the molesting of young children on an island.
Your Honor,
denial.
This is ridiculous testimony. He's talking about...
Sustained as to relevance... The last part, the jury should disregard.
Ja, men du vet, han var ju helt snurrig. Han var ju liksom konspirationsteoretiker. Och hans dotter var ju också... Nu är det gammalt, så ni som har koll på det här kanske inte orkar. Men en annan sak som jag tänkt med Gwyneth Paltrow, vet du vad det är?
Nej.
Alltså, Gwyneth och... Nu var det också Miranda Kerr. Den här gamla Victoria's Secret-modellen som har barn med Orlando
Precis,
Bloom.
Precis, Orlando Bloom.
Och Snapchat-grundaren hon är ihop med, va?
Jaha.
Hon har det gött ekonomiskt.
Hon har det gött,
Nej, men jag såg... Dels har varit ju väldigt omdiskuterat med Gwyneth Paltrow det här med hennes diet. Att hon såhär...
Bara dricker buljong.
Ja, dricker buljong. Då unnar jag mig en god buljong till lunch, typ. Ja. Och Miranda Kerr hade ju samma så här, ja, jag börjar dagen, för folk frågar ju så här, vad är er diet, frågar man ju. I poddar, så här, det är ju, du vet, på TikTok är det mycket sådana amerikanska poddar som filmas, det är sådana klipp som jag får upp hela tiden.
It's aromatherapy, so it's essential oils.
Och då är Miranda Kerr också så här, bara, jag dricker ljummet vatten med citron till frukost, sen så blir det celery juice till lite senare på dagen, alltså du vet, det är bara så här, det ingenting som de äter.
Men är det inte bättre att de är ärliga då? Och för att de
Men det som jag tycker är så jävla sjukt är så här, det de pratar om är så här detoxing mycket. För då detoxar jag mig på det här sättet. Mm. Varenda studie som finns, jag såg läkare prata om det på TikTok också, ser att alltså, detoxing är bara hittepå. Ja. Alltså det är liksom det kroppen har redan möjlighet att detoxa sig själv. Ja. Och vi måste ha liksom näring i kroppen. Att hålla på det här sättet, dag ut och dag in, och hålla på liksom olika det de kallar då för
detox. Det är jumbo mumbo menar du?
Det är, ja, men det, och så blir jag så irriterad. Så här, för vi, anledningen varför vi frågar Miranda Kerr och Gwyneth Paltrow, det, var, så här, vad äter ni? Det är inte för att de är, så här, har någon, de är inte utbildade inom näringslära. De är inga dietister. Det är för att de är smala. Alltså, ja. Det är den enda anledningen varför vi frågar dem. Och vill veta vad de gör. Det är på grund av hur de ser ut. Det är helt sjukt att vi ska sitta och fråga folk som har en kropp vi vill ha. Alltså vad de äter. För jag menar, det finns en annan grupp som också är väldigt smala. Och det är dödssjuka människor. Så
ja.
Känner jag. Det finns inget bevis på att, det där, att de skulle vara mer hälsosamma på grund av att de ser ut som de gör. Alltså jag tycker bara att det är så här, kolla, jag vet inte, hur jävla hälsosam ser Gwyneth ut? Nu ska man inte diskutera någon skull, men du vet.
Nej, hon är
också väldigt utmärglad. Är det där, det är som att jag ska fråga då, det är som att jag ska fråga en doktor om hur man lagar en bil.
Vet.
Alltså det är ju liksom, ska vi fråga modeller om hur man
ja,
ska...
Ja, jag menar alltså det är ju, såklart är ju deras så här... Som du säger, smala. Det är deras då dieter och hur de gör som man vill komma åt då. Men det är som, det finns ju förlåt, jag måste...
Blanche! Hon protesterar också mot det här.
Ja, hon hatar den här smalhetsen, smalhetsnormen.
Mm.
Nu så.
Jag kan säga att jag sitter inte ergonomisk just nu.
Nej. Sitter du som en ostkrok eller?
Ostkrok, micken, barn på en armen, trycker in nappen med lillfingret och samtidigt som jag håller i micken. Oj, nu pressas det nog jävligt.
Ja, jag hörde det. Gud. Man blir så glad. Alltså hur glad blir man när det?
Oj,
hon är så högröd. Hon behövde väl det där då?
Ja, hon behövde byta position. Ja, nej, men det har du helt rätt i. Det är helt sjukt att det är de som... Alltså det är också det är så kul att Gwyneth står ju för så mycket hälsa också. Alltså hon, det är ungefär som att hon är ju en guru.
Ja, jag vet.
Men däremot, jag älskar henne också.
Jag gillar också henne. Jag gillar också henne. Jag tycker hon är kul. Alltså hon har någonting som är liksom... Men det är bara... Alltså hon är ätstörd. Alltså det får man ju bara konstatera. Liksom. Hon har ju... Alltså verkar ju ha...
Men han verkade ju vara ätstörd vad heter Chris Martin också. För han hade...
Vad många som blir som det?
Ja.
Det får ju, får ju knappt någon uppmärksamhet jämfört med han. Då kan ju, så här, killar får ju alltid göra som de vill. Men. För det är också så här, det ska man ju säga om Gwyneth, att så här, hon får ju äta. Alltså det visste man ju innan. Jag fattar inte heller hur det kunde bli så stor nyhet. Det är väl klart att hon dricker buljong till lunch. Bra. Och det är så här, det är väl klart att hon... Jag vet inte, att dels är väl inga nyheter och dels, hon pratar ju så här, om hon får frågan, berätta om din diet, hur gör du? Då är hon ju ärlig, och det är bra som du säger, att de ska ju vara ärliga. Men varför ska de få frågan hela tiden? Fråga dem inte. Kan vi bara räkna ut, ni ser ut som skelett, Victoria's Secret-modeller, ni äter bomull, får berätta. Alltså, det är så här, håll på dem med det för det är era yrken. Liksom. Och berätta när ni får frågan. För att säga, jag tycker synd om, det är man ju också offer då, mer eller mindre. Liksom. Men måste vi hålla på och fråga dem om så här,
näringslära.
Lär oss om hur man ska vara hälsosam. Nej, det där är inte att vara hälsosam.
Nej,
det där
är
ju att svälta sig själv. Fan, om jag drack buljong, vad bra jobb man skulle ju också. Alltså jag skulle ju vara så arg.
Men det är ju det, jag skulle ju vara så otrevlig. Så att det, alltså, jag skulle ju behöva ha betjänter hemma till allt. Ta hand om mina barn, ta hand om Johan.
Nej, ja, men det går alltså vad mycket.
Jag skulle bara sitta och dricka buljong och vara
sur. Ibland när man ska vara lite så snål och ha en sån keldasoppa till lunch.
Vad
då
bra
det är jag såhär, ja, men efter en halvtimme är jag typ såhär, okej, är det någon som har någon bulle? Så vad ska jag...
Det är det sämsta. Vet du hur många gånger jag har gjort det? Man bara, nu ska jag, alltså du vet när jag skulle vara så ekonomisk. Man bara, men nu köper jag en så här keldasoppa.
Nej, det går ju inte. Ja, så det där har bara irriterat mig lite. Men i övrigt så gillar man ju henne också. Jag gillar Miranda Carey också.
Det händer ju någonting i alla fall.
Mm. Ja, det är ju det. Jag stör mig på att det ska sitta folk och fråga. Ja. Jag stör mig också folk som blir arga på dem. Är det något mer man stör sig på?
Nej, jag tänkte bara ganska mycket snälla tankar. Ska jag berätta något gulligt som jag har tänkt?
Ovanligt. Är det snällveckan hela,
det är snällveckan
hela året?
Ja, det är det. Det är snälla året för mig. Nej, men nu, när jag är uppe på nätterna nu och matar Blanche så lyssnar jag på Harry Potter.
Eller svenska?
Jag lyssnar på engelska nu.
Ja.
Men jag tycker om svenska också när Björn Kjellman läser. Den är jättebra också. Men då i alla fall, då har jag lyssnat. Och så blir jag så glad. För Harry Potter handlar ju om vänskap. Och liksom, ja men alltså du vet, det är de snälla som vinner på något sätt.
Och ni är transfob också då? Kanske ja, vi ska nämna.
En brasklapp.
En brasklapp, hon är transfobisk. Så vi kan inte lyssna på Harry Potter längre. Ja, fortsätt.
Nej, men då i böckerna, alltså, problemet är att jag hatar ju honom i filmerna, men Ron Weasley är ju min favorit i böckerna.
Ja.
Och så har jag tänkt så här, alltså du vet, jag blir så varm om hans personlighet. För han är ju liksom, han har ju så värsta temperamentet och kan vara väldigt så här osäker och ha nära till liksom, men nära till olika känsloyttringar på något sätt.
Mm.
Och så är man ju också så här, alltså så otroligt modig och lojal och alltså jätterolig och varm och så alltid upp liksom för sina kompisar. Och så tänkte jag bara och så kom jag på vem han är lik. Han är ju så lik dig. Om du skulle vara någon i Harry Potter så skulle ju du. Det var så sjukt att jag bara, man skulle ju ha en sån där kompis. Sen kom jag på bara, men jag har ju en sån där kompis.
Gud, vad du är gullig.
Men det är verkligen, du är verkligen Ron Weasley. Inte skådespelaren.
Nej. Ja, men det är sant. Han är ju väldigt känslig också. Alltså känslosam.
Han är så känslosam. Och sen, så det går så här fort. Liksom. Han blir väldigt lätt kränkt.
Ja, ja, ja. Det är därför det man är hatar han i filmen också.
Typ. Ja.
Men han blir ju lätt kränkt också med Hermione.
Alltså han är kär i.
Ja.
Och du är ju tillsammans med Hermione.
Ja, en nörd. Som ja, liksom
besserwisser som ja, kan allt.
Vet bäst kan allt.
Ja. Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
Det var så kul, jag bara kom på det.
Är du alltså Harry Potter? För bilden du skickade till mig, då såg du ut lite som
Hagrid. Ja, du, jag har problem med utseendet just nu.
Jag menar alltså med ditt hår.
Ja, men det är det. Mitt hår är ju liksom jätteviktigt för mig. Men jag hinner inte fixa det. Alltså, jag vill liksom skälla på Johan. Nu var jag också uppe under påsk, så var jag och Blanche uppe hos min mamma. Och så var Johan och Florence i Vemdal. Då liksom, vill jag liksom typ skälla ut någon. För att jag aldrig hinner föna håret. Jag vill liksom att de ska förstå att jag måste få i alla fall 2 timmar i fred. Så jag kan fixa det här håret. Nej, det är så. Och det,
men om du gör det då, 2 timmar. Alltså, ja, kan du räcka det sen i några dagar?
Liksom? Ja, det gör det. För det är också det. Det hänger ju ner i ansiktet på Blanche hela tiden. Hon liksom trasslar in sina små fingrar i det.
Varför sätter du inte upp det då?
Ja, men jag gör det. Men det liksom hänger ner. Alltså, för det är också... Allt är så himla akut med bebisar. Så ibland, ofta så hänger det ju bara. Du vet, allt måste gå så snabbt. Jag hinner inte sätta upp det. Ja, det är katastrof. Det är så...
Ta en trosa och sätta upp det.
Ja, jag måste väl det.
Du, vi har inte pratat om en sak.
Vadå?
Att jag träffade Holistic Psychologist.
Oh my god. Jag har glömt att fråga att... Ja, ge mig.
Du ska ju säga så att jag hann ju typ inte träffa henne så mycket. Nej. För att hon kom så sent.
Pratar du om mig? Ja. Pratar du om mig?
Ja. I have a friend. She's really into your quotes on Instagram.
We talk about you every week.
Vi har ett soundtrack.
Holistic Psychologist.
Nej, men hon var ju såklart helt underbar. Hon var alltså gästade då Bianca Talkshow. Men alltså, ja, hon var så mjuk,
varm,
snäll, varm, intresserad av andra gästerna.
Nej, men sluta.
Gav dem böcker med personliga hälsningar. Nej. I. Alltså jag, om jag bara hade fått ta... Du vet, jag sitter inne i kontrollrummet som när jag sitter i Biancas öra så hinner jag ju liksom inte gå ut och prata med gästerna jämt. Speciellt de som kom in sent i programmet.
Ja.
Men alltså jag hade ju sån ångest när jag var så här, sprang ut när sändningen var slut och bara... Where is... She, where is Nicole Perella, the holistic psychologist? Och då bara, nej, hon har gått. Hon har gått precis, hon hade ett plan. Eller så hon skulle iväg till. Så det var ju så jävla... Men han är ju liksom hälsa på henne snabbt. Så det var i alla fall bra. Men hon var ju Alla sa att hon var underbar där i bakrummet. Så det var ju...
För det finns ingenting... Men... Ja, förlåt, berätta klart.
Nej, men jag måste bara säga, det var så jävla kul då, bara i programmet. Jag vet, ni borde gå in på Discovery och kolla på det här programmet när hon var med. För att då sitter hon med Henrik Schiffert och Maria Montazami, Oscar Sia och Bianca. Mm. Och så är det så kul för att hon börjar prata om liksom barndomstrauman och liksom, att alla upplever det. Och så ställer Bianca då en fråga. Men så här, Maria och Henrik, vad tror ni att ni har... liksom gett för trauma till era barn eller ger för trauma till era barn.
Mm.
Och så här, Schiffert pratar ju väldigt bra om att han försöker vara ett paraply liksom, för sina barn och bryta de här mönstren som hans föräldrar har gjort. Liksom. Men man misslyckas ju. Liksom. Medan Maria Montazami är bara typ så här, en gång när Sara, my daughter, was 3 years old, jag råkade kasta en träsko mot henne och a clog, typ så här, that was so bad, typ. Men i övrigt så har jag inte gjort några fel, typ.
Oh, nej, det var liksom en specifik incident, ingenting med ens personligt.
Holistic psychology satt där och bara så här, okay, yeah, of course, typ så här. Och sen var ju också Maria Montazami lite så här, jag älskar ju henne, ska jag säga. Alltså, men hon är väldigt så här attityden, I don't understand why you don't just be happy. Just choose happiness.
Just see life
through happy eyes and then you will be fine. Typ. Choose happiness every day. Och det får man ju verkligen tycka. Och det tycker ju hon säkert genuint och lever efter. Och har det säkert bra med det. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, du vet. Det är ett annat sätt att se på det. Och jag såg bara hur the holistic psychology satt där och bara,
precis. Precis, då skulle ju hon verkligen behövas då, the holistic psychology, som det bara var att choose happiness.
Ja. Det är också så här, de föräldrar, och det blir väl också någonting så här, de föräldrar som inte ser att de ger sitt barn något trauma.
Ja. Det är ju det värsta kanske. Det är väl
kanske
farligaste
de föräldrar som inte är så känslomässigt närvarande igen.
Nej,
liksom.
Nej, men det är väl verkligen.
Jag tror att man får ju vara väldigt så inställd på att man kommer ge sina barn någonting liksom, som är jobbigt, såklart. För det är livet.
Ja, du.
Men, det går inte att undvika.
Nej. Men apropå då, när du säger att hon var så varm. Det finns nog ingenting som jag blir så glad över. Alltså du vet, när det finns så kända människor och så får man höra från säkra källor att de är alltså vänliga, varma. För att vem som helst kan ju spela i en intervju. Eller, alltså man kan ju vi kan ju sitta i en podcast och verka hur...
Det ska ni som lyssnar på podden veta. Det kan folk göra.
Ja. Precis, det har vi också från säkra källor.
Men till exempel, ja, men jag har ju väl pratat med Björn Ulvaeus, världens trevligaste person, alltså Abba Björn.
Oh.
Också så här, tänk att vara så känd och så trevlig. Och så ibland har man personer som är så otrevliga, som bara, alltså som inte ens i närheten av hans framgång, men tror sig kunna liksom ta, alltså du vet, man tänker ju så att de största stjärnorna kan vara de största diverna, men nej, de behöver ju inte vara diver liksom.
Men det är också en av de sorgligaste dragen vi människor har, är ju att det finns ju någonting när folk är lite otrevliga, otillgängliga. Det finns ju inga som vi vill vinna över så mycket som dem. Alltså, otrevliga människor kan ju få väldigt mycket. Det är det värsta jag vet.
Ja, jag med. Jag absolut. Det är så orättvist.
Det är alltså, otroligt orättvist.
Att man förväxlar liksom rädsla med respekt. Liksom.
Ja. Att det finns någonting att förtjäna där bakom. Ja, förstår du? Att om jag vinner över den här personen så säger det någonting om mig. Men egentligen så är det ändå, alltså, att vara så där otrevlig eller svår. Eller, det säger bara någonting om den personen ju.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Men apropå, jag älskar ju artisten och producenten Fred Again. Mm. Jag är ju besatt av hans musik, men jag är också besatt av hans person.
Var han på Lollapalooza?
Nej, han var på Way Out West. Men då var jag gravid, var det där? Så jag kunde ju inte...
Just det. Nej, just det. Det var det vi snackade om. Du ville ha med mig dit.
Ja, precis. Mm. Men varje gång han kommer, liksom, han är så jag har så insett att han är så mån om sina fans. Han gör alltid så här överraskningsspelningar. Dyker upp på någon bar vart han än är. Och liksom, ja, men du vet, skickar, alltså han gör så mycket så här gulliga grejer.
Mm.
Och sen så har han gjort en låt med Mike Skinner, du vet, från The Streets.
Mm.
Ja. Och han är en sån här erkänd sur gubbe typ. Nej, men alltså. Mm. Och så såg jag att han la upp på Instagram. Och så tänkte jag, alltså blev jag så kär i Fred Again. Men så skrev han så här, ja, men tack för den här låten. Och det är så sjukt. Men även de mest sura människorna jag känner älskar dig, Fred. Du liksom är sånt ljus. Och tänker jag så här, gud, att du var en sån vänlig person som ingen kan värja sig mot.
Nej.
Mot ens liksom vänlighet på något sätt. Jag tycker att det är så, det är så fint. Så vill jag också verkligen vara.
Ja, men du är ju så, tänker jag.
Nej, men. Men man kan ju...
Om jag är Ron så är du
Fred. Åh, nej, men. Nej, men det var, jag tycker att det är så gulligt. För att man vill ju att vänlighet ska vinna. Men det är ju inte alltid det gör det. Jag tänkte bara på det som på... Nyhetsmorgon det var söndag. Och då var GV där och så var det nog mic-problem. Och då var det så uppenbart att hon, programledaren, typ blev rädd för honom för att han skulle typ bli arg för att det var mic-problem. Mm. Förstår du?
Mm.
Alltså jag såg
det är helt att förståeligt att man blir rädd för honom.
Ja, men alltså jag såg att det var liksom inte bara så här, det här löser vi. Hon bara, förlåt för teknikstrul. Alltså jag såg liksom typ rädsla i hennes ögon.
Ja. Men det är ju så, för jävligt. För fan. Ja, det vet, det är många sådana där jävla gubbar.
Mm.
som tar sig friheten liksom, att bara, de har råd att vara trevliga och bli ändå inbjudna till Nyhetsmorgon eller få programleda Nyhetsmorgon för den sorts och ändå vara liksom pissiga mot personalen bakom, redaktörer och researchers och
Nej, för jävligt.
Cancelar dem allihop tycker jag.
Ja, cancelar dem.
Men de är på väg bort tror jag.
Alltså, det tror jag också. Det kommer bli ett generationsskifte. Det går ju inte.
Jag tycker man ser det nu lite. Alltså, speciellt nu när vi bokar gäster och sådär. Jag tycker i alla fall att jag försöker vara mån om att man är väldigt tydlig att så här, du kommer inte hit. Alltså finns ju som personer i vår ålder som får programleda saker och liksom kvinnor som ska ha smink och skriker till makeupartisterna och så här. Och när jag får höra det från liksom makeupartisten själv då är jag bara så, nej, då kommer aldrig, hon kommer aldrig få gästa här liksom, att man har liksom en attityd mot folk att det är så här, du har en sak att göra här och det är ditt jobb och det kan du inte. Alltså man liksom, man ser inte bortom uppgiften, man ser bara liksom att du är ett par händer som ska göra mig snygg och du lyckas inte, eller du är ett par händer som ska skriva mitt manus och du
dålig. Och
du ska
dålig, också förstå eller? Precis vad jag vill. Och,
ja, alltså, exakt. Du vet,
nu ska du inte störa mig, nu får du komma. Alltså, du.
Ja. Läs mina tankar och när jag kommunicerar med dig så gör jag det helt fruktansvärt. Och det är också, jag pratade ju med dig om det här för det var ju en person som skulle ha smink, inte i mitt projekt men alltså i ett annat och tänkte liksom att vara makeupartist, man är så nära någon. Jag tänker bara de gånger jag har blivit sminkad eller varit i situationer där kändisar blir sminkade, alltså som makeupartist så här, du är så nära den här personen, du är liksom i deras ansikte och du ska göra någonting som också är lite känsligt så här. Du ska liksom sminka bort rynkor eller vad det nu ska vara. Du ska göra personen bekväm och fin. Och sen så är den här personen du ska sminka liksom helt vidrig mot dig. Alltså skriker på dig eller liksom bara missnöjd med vad den gör. Lätt är då. Alltså vad stadig man blir på handen. Alltså när man ska lägga en eyeliner på personen som precis har skällt ut den.
Det är helt sjukt. Så man står där och håller på att börja gråta själv.
Ja. Alltså det är så sjukt utsatt jobb. Jag kan tänka som frisör också måste man ju vara med om sånt där, att det är så här, det är inte lika pillrigt, men alltså, jag tänker ändå kunder som är missnöjda och så bara,
som kommer tillbaka, man vill ju inte.
Ja, och man vill ju inte, man vill ju göra någon fin, alltså det är liksom ingen som är vilje försöker liksom.
Nej.
Ja. Någon gång vill man bara så här, jag vill bara outa de här personerna som jag får höra om, svenska kändisar som beter sig som skit. Alltså.
Ja, en dag. Kanske när, vad heter det, du kanske lämnar efter dig någonting på, vad heter det, dödsbädden.
Memoarer. Vad då de liksom inte, det var någon gammal influencer som var känd.
Ingen
ut.
Vet vem det är. De mest inaktuella personerna.
Ja. Gammal poddare.
Ja.
Men du, apropå holistic psychologist.
Ja.
Jag har tänkt på det här med att sätta gränser. Jag skrev om det kort på Instagram bara.
Mm.
För jag lyssnade på en podd. Mm. En amerikansk podd om att sätta gränser. Och så vart jag bara lite så. Men jag började fundera på det. För det är ju så inne. Och folk gör ju det åt höger och vänster nu. Och då menar jag alltså framförallt. Alltså man sätter ju gränser lite hela tiden ju. Alltså att man inte svarar på ett sms eller så. Men det här är alltså att man. Den här tydligheten i att. Jag kommer inte träffa dig längre. Eller så här, jag bryter kontakten. Eller hit men inte längre. Och så vidare. Alltså den typen av så här, lite tydligare gränser.
Mm.
Ja, och så bara blev jag lite så här. För jag har alltid tänkt att det är så bra. Men så bara. Alltså att det är bra för man ska ju sätta sig. Man ska ha självrespekt. Och jag brukar ju tjata om att inte göra avkall på sig själv. Och så vidare.
Ja.
Men, och det är ju bra. I mångt och mycket.
Mm.
Men det är ju också så mycket, 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 mycket krångligare. Än vad vissa får att låta som.
Alltså det är så alltså det där, jag blir jätteirriterad på det där för det är så simpelt och det blir så
ensidigt. Ja.
Ja men jag behöver liksom, det här. Jag behöver det här.
Ja,
jag behöver
det här. Mi och så här, till exempel så kan man ju tänka, alltså jag vet inte, man får ju tänka till sig själv. Mm. Så här, ifall någon helt plötsligt skulle sätta en gräns mot mig. Mm. Alltså var så här, låt säga att du skulle vara så här, jag tycker att vi ska göra podden men sen vill jag faktiskt inte träffa dig så mycket mer. Mm. Eller låt säga du tar för mycket av min energi. Jag kan inte ta dina problem nu. Så här, okej, jag skulle ju förhoppningsvis alltså försöka förstå dig i det.
Mm.
Men det skulle ju också såklart, alltså, det finns ju alltid en mottagare när man sätter gränser. Jag tycker att de här alltså de som pratar om boundaries ibland kan så här glömma bort att mottagaren har ju också behov av att sätta gränser. Mottagaren är ju också en jättekomplex individ med massa känslor och anledningar för den beter sig som den gör och så vidare. Mm. Och jag tycker bara att ibland blir det som att man tror så här, om man ska sätta en gräns, sen ska alla bara respektera den.
Mm.
Och bara acceptera att nu har jag satt en gräns och så är det med det. Jag ska inte behöva förklara varför och du ska respektera mina gränser. Okej, okay. Mm. Vilken bra relation vi får. Vad liksom öppet det känns här emellan oss.
Ja, nej men alltså jag tänker ofta mycket på sådana här saker för att det är så ofta, det kommer du säkert känna igen, men att vara i en relation och ofta kanske också om man tänker med någon annans familj och så.
Mm.
Så hur ofta är det inte man släpper på sina gränser? Man vill inte att det ska ske på ett visst sätt. Men man låter det ske ändå. Mm. Och sen så är det som fara egentligen. Alltså, det är såklart, finns ju så här. Men jag kan tänka.
Finns ju nivåer liksom.
Ja, det finns som nivåer. Mm. Men oftast, mina saker som jag vill är oftast ganska. Hur ska jag säga? Hur ska jag berätta utan att hänga ut folk? men att man.
Till häng exempel, ut.
Ja, häng ut. Nej, men att jag. Det kan vara ganska fåniga saker. Så här, jag vill att det ska gå till på det här sättet i min familj. Och sen så måste jag tumma på det. För att det finns andra krafter. Mm. Men det är typ ingen fara i slutändan. Alltså om jag bara så här släpper på det så är det så här. Ja men jag mår bra. Min familj mår bra. Ja jag vill att det skulle gå till på det här sättet. Men nu gav jag efter. Aha. Och det var typ ingen
och det
fara.
Är ju också, det är ju också att vara en människa. Alltså, jag tänker att det är ju
nej, men att hela tiden får, alltså, hur är det så farligt att hela tiden att inte få som man vill hela tiden? Är det verkligen det?
Nej, är det är också din övning.
Äter det öppen? Äter det öppen? Alltså blir man dum? Alltså jag känner så här, jag vet inte. Alltså jag hade senast en sån här konflikt förra veckan, jag och Johan, när jag liksom fick ge mig på, eller så här, när jag kände att så här, det blev inte, jag vet inte. Det här var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och sen så var jag så här, men skärp dig Linnea. Alltså på riktigt skärp
dig. Ja, men jag känner igen mig jättemycket i dig. Alltså jag är precis likadan. Och man, men det är ju något, liksom, något, någon diagnosigt drag man har. Alltså det, jag får hjärnblödningar om det inte blir på mitt sätt. Ja, okej. Okay. Men då får jag kanske få lite hjärnblödningar. Mm. Alltså att man får bara...
Man får 15 hjärnblödningar.
men sen tycker jag att det finns ju liksom lite andra situationer. För att jag tänker, alltså i relation... med alltså, en partner och så här, sin nya familj som man bygger, då handlar ju allting om att kompromissa hela tiden. Det är det man bör göra, för det är ett liv man ska bygga tillsammans och det är ju far åt olika håll för man kommer från olika familjekulturer. Men det jag kan tycka är så här, när man, jag tror att med gamla kompisar eller syskon och föräldrar, där tycker jag att det kan finnas, där kan det ju faktiskt vara liksom, beteenden som hänger kvar från ett, när man var liten där man inte hade någon förmåga att sätta gränser.
Nej.
Som faktiskt absolut. Är skadliga. Ja, eller där det finns liksom, jag är i en roll här
som inte jag riktigt, vill liksom, vara i.
Mm. Ja, men mår jättedåligt. Och, så här, att det är där, och där finns också mycket mer så här, makt. Det är klart att det kan finnas det i kärleksrelationer också, men då är det ännu mer problematiskt. Alltså att det är liksom destruktiv, alltså att det är någon abusive pojkvän typ, det är ju hemskt. Men jag tänker med föräldrar och så, då kan det ju vara en bra relation, men maktförhållandet finns ju där.
Mm.
Och det där tänkte jag också på, att så här, med föräldrar och barn, att ibland, jag kanske inte bara liksom att det här är egen upplevt, men när jag sätter på nära håll liksom att om man som barn, vuxet barn då, sätter en gräns mot sig, låt säga sin mamma, och säger att du lägger för mycket problem på mig. Alltså du lägger all din... min gränssättning är så här, du kan inte prata med mig om hur dåligt du mår, för jag mår för dåligt av det.
Mm.
Och då är svaret ibland, och ganska ofta kan jag tänka mig, men jag har ju alltid funnits där för dig. Du har ju fått lagt dina problem på mig.
Mm.
Och det är så här, i föräldrarrelation där så finns det ju bara ett rätt svar på det. Och det är så här, för du är förälder. Mm. Det är ditt jobb. Du ska ha guidat mig in i livet. Det är du som ska ha tryggat mig in i livet. Visst, jag är vuxen nu. Men det är också så här, och du är vuxen. Men då är det ju också den förälderns, eller syskonets, eller vem det nu kan vara, uppgift att sätta sina egna gränser då. Man kan ju inte säga, ifall jag säger så här, du får inte lägga dina... Eller så här, jag kan inte bära dig. Jag kan inte bära dina problem. Nej. Och så får man svaret. Men jag har ju burit dina problem. Okej, så du har varit dålig och satt gränser mot mig förut. Mm. Exakt. Och nu försöker jag sätta någon gräns här. Då ska vi, istället ska vi bara fortsätta slänga liksom saker på varandra som båda uppenbarligen då mår dåligt. Alltså jag förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar.
Det finns ju... Och med föräldrar är det ju liksom lite svårare. För så här, deras uppgift är ju faktiskt att bära en. Och har, i alla fall har varit, ska ju vara det tills man liksom... Kanske hela livet kan jag tycka. Men, men med syskon är det ju kanske någonting annat. Och där är det ju mer så otydligt. Någon är stora syster och där kanske var jobbigt liksom att... Och tagit, man har tagit extra mycket ansvar så kanske man inte kan bära det. Och det är ju inte ens roll. Liksom. Det har blivit det. Men jag vet inte, det är ju lite otydligare grejer.
Precis.
Men, för jag tycker man, verkligen att man måste prata om gränser. Men
ja, men jag vet. Men jag sitter och tänker på, liksom, jag tror att man är så bra på att sätta, man är så bra att sätta gränser. Jag är bra att sätta gränser på vissa sätt. Och sen är jag lite sämre, alltså sämre på vissa. Men då inser jag att det är ju... Det har lätt att sätta gränser när det handlar om... Jag skulle säga så här, jag får en förfrågan. Om ett jobb. Och så skulle du vill jättegärna göra det jobbet. Jag vill inte göra det jobbet. För jag känner i mig så här, det här vill jag absolut inte göra. Då skulle jag säga nej på en gång. Alltså du vet bara så här, för att, så här, nej det går inte. Det skulle jag inte ha några problem med. Men sen, när det kommer lite mer till så här, känslor. Typ, ska vi ta något exempel? Ja, men så här till exempel. Jag har sett fram emot en helg med bara familjen. Mm. Och sen så säger Johan helt plötsligt så här. Min familj ska komma. komma och vara med oss hela helgen.
Ja.
Alltså då kan inte jag säga nej. Alltså det är liksom, det är min, alltså det skulle jag, och då är jag så sur innerst inne. Och typ så här, att du inte fattar, alltså att du inte liksom. Men jag skulle aldrig säga nej till sånt.
Nej.
Det skulle liksom aldrig komma ett nej där, typ. Det skulle
kräva, ja, alltså, det nejet kommer. Men jag vill ju alltid umgås med familj.
Ja, men det kan ju vara... Jag tänker du måste tänka i situationen att du har bestämt någonting. Att det ska vara på ett visst sätt. Alltså det är inte att så här, ni har planerat tillsammans. Vi ska åka upp till Antons mamma och pappa. Utan det är liksom att det dyker upp någon helt plötsligt, till exempel.
Nej. Jag blir rasande. Och jag, ja, jag vet exakt. Men är det att man är någon så här planeringshitler? Alltså att man bara...
Nej, men där är jag så här, där känner jag ju så här. Jag skulle vilja säga nej, men jag säger inte nej.
Och så går man runt och muttrar.
Ja, men, alltså, men då är det samtidigt i slutändan så ofta är så här... Vart det här så farligt? Nej, det blev inte så farligt. För det beslutet är så otroligt egoistiskt. Bara baserat på mig. Medan när jag tackar nej till ett jobb så har det kanske oftast att göra med att jag känner att jag kan inte göra det här, vilket kommer drabba andra i slutändan, för det kommer inte bli bra eller det finns ingen tid. Alltså så. Så där är det liksom, då är det, men så fort det bara handlar om mig, mina egoistiska känslor, så är det väldigt svårt. Men vissa är så bra, vissa är så otroligt egoistiska i sådana där sammanhang och alltid bara får som de vill ju. Förstår du vad jag menar?
Ja, jo, verkligen. Men det är kanske vettigt att inte vara det, alltså.
Ja, det kanske är det.
Tänker jag. Eller jag vet inte, men jag kan också...
Men det är ju ingen fara i slutändan. Det handlar ju bara om att man måste typ ladda om i hjärnan. Och bara,
jag tycker att det där har ju att göra också hur mycket tid man har. Som nu senaste tiden, jag känt att min tid har varit så begränsad. Då den lilla fritid jag har, ska den slösas på att vi ska göra det här tråkiga? Alltså, så har jag liksom...
Ja, men exakt.
Och det är ju jävligt det liksom gränssättande. Och liksom, ja.
Men då måste man ju bara, vara så, det. Jo. Då är det lättare att vara gränssättande också, tror jag. För då har man någonting att skylla på. Så här, förlåt, vi behöver bara vara hemma i den här familjen den här helgen. Vi har inte varit med varandra på 2 veckor, till exempel.
Nej, precis.
Men det där är sån gränssättning som jag tänker mycket på. Men sen, jag förstår ju, du pratar ju också om annan typ av gränssättning. Men,
Ja, precis. Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Men jag tycker, det som jag startade med på med den här podden då, det är att det är så här att... Man har någon inställning om att man bara ska säga, jag känner det här, jag har rätt, det är mina känslor och jag behöver inte förklara mig. Det jag kan känna med gränssättning, det är så här, för mig när jag tänker mitt eget liv, när jag på riktigt haft, alltså jag har ju ändå behövt sätta lite gränser, alltså allvarligare eller man ska säga. Och då har jag alltid bara utgått från, jag säger inte att det är rätt, men det som har varit lättast för mig, att jag har tagit mig an situationen på ett annat sätt.
Mm.
Alltså att jag har gått in och tänkt så här, okej, jag är vuxen, jag behöver inte dela med mig av de här sakerna. Du vet att jag är så gränslös i liksom, dela med mig av mina tankar eller liksom, ja, du vet, jag är så filterlös och så. Utan för mig har det varit liksom att sätta gränser i mig själv. Om jag vill ha en annan typ av relation med den här personen, då måste jag lägga band på mig, jag måste gå in i de här situationerna på ett annat sätt, jag måste ha andra svar när den här personen lägger saker på mig. Jag måste, alltså, att för mig sen är det kanske, alltså jag vet inte, för mig har jag inte ens behövt uttalat gränsen för någon annan, utan jag har bara ändrat mitt beteende.
Ja.
Och att det sker liksom inom mig, hur jag tar mig an saker. Sen har det säkert syns, men då så här, sakta men säkert ändras ju relationer till någonting annat.
Men det är
annat,
lite mer att man lär liksom folk hur de ska behandla sig.
Ja,
alltså behandla
ja,
dig, än att man bara så här är det nu. Och jag behöver inte ens ge någon motivering.
För att jag har så svårt att se att det skulle funka, för det skulle aldrig funka på mig. Alltså man bara, så från en dag till en annan ska vi byta.
Nej, men gud,
hur vi är,
det skulle ju vara katastrof för en relation också, känner jag. Sådana alltså jag vet inte, det blir så otroligt konstigt.
Verkligen. Och sen är man så känslig mot sånt där. Jag vet inte, det är så, jag tänker också med gamla kompisar. Jag tänker på gamla kompisar som jag haft som sen har, jag menar, man är så känslig mot förändring i liksom relationer som har varit.
Mm.
Som de alltid, med syskon typ, vi har alltid haft de här rollerna. Och nu plötsligt ska de se annorlunda. Det blir konstigt. Liksom. Hur ska man förhålla sig? Det tar ju tid. Liksom.
Ja.
Det är väl det man bara måste ge sånt där. Man kan inte bara så här, sätta en gräns och tro att nu har jag satt en gräns. Nu ska alla anpassa sig. Liksom.
Men jag tror också att för mig när jag blev sjuk så förändrades ju många relationer så automatiskt. Och det blev ju också som så här gränssättningar. Alltså så här, som jag har tagit med nu, även fast jag är frisk, så är ju så här många relationer annorlunda. Det skedde ju
att du är mer rädd om din energi typ.
Exakt, eller? Mycket mer rädd om min energi. Men det skedde ju väldigt automatiskt, tror jag.
Är det också att man kan ta med sig att man, jag tänker,
men då hade jag, vet du, då hade jag rätt också. Förstår, då hade man så tydligt tydlig
anledning. Hade ett argument.
Ja, det hade ett argument. Alltså som var accepterat.
Och det är ju lyxigt, alltså rent, det är ju verkligen, det är inte lyxigt att ha cancer, men du fattar vad jag menar. Alltså det är ju liksom,
alltså det blir ungefär som att folk respekterar det, kanske.
Ja. Och där tycker jag, där kan man använda sina barn. Alltså mot typ, ifall man har svärföräldrar eller egna föräldrar eller vad det nu kan vara. Eller kompisar. Alltså, man ska inte skylla på sina barn mycket. Liksom, och sådär. Men när man är nybliven förälder, alltså man har så mycket rätt att bara säga, nej, Nisse är sjuk, jag kan inte ses. La 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 la. Han är inte sjuk, men.
Och eller liksom, när det kommer till barn. Mm. Alltså om man behöver sätta gränser gentemot så här, svärmor eller svärfar. Mm. Då är det faktiskt, det är ens partners ansvar att prata med respektive föräldrar.
100%.
Alltså det är bara liksom, det är att bli
så
vuxen
lätt som,
och det är
som
att bli förälder.
Kvinna, för man är en heterorelation då. Och bara så här, att man själv ska då så här, är det där?
Alltså jag tror att det är så vanligt att man liksom tar det ansvaret att alltså sätta gränser och regler.
Vet du vad jag har släppt nu helt? Köpa presenter. Alltså jag har ju alltid varit så mån om att så här, med Antons familj och syskonbarn och så. Vet du vad nu? Ingen aning ens vad alltså, han har köpt eller någonting.
Vet du vad min mamma berättade för mig?
Mm.
Hon har en kollega som är, och jag vet inte vilken ålder, men kanske lite äldre än oss, som har varit liksom i, ja men du vet, levt i en längre relation och sen så separerade de och sen så gick in i en ny relation. Och då satte hon upp massa regler. För hon kände liksom att, ja men du vet, och det var, hon hade två regler och det var att aldrig köpa presenter till hans familj. Att det var hans ansvar. Och hon var, jag frågar inte. Och om vi gick på en middag eller någonting, då köpte jag kanske en blombukett som var från mig i så fall. Men det här liksom att planera presenter och hela den biten, det är liksom hans ansvar. Och sen tvättade hon aldrig hans kläder heller.
Nej, det gör inte jag heller.
Ja, det är så sjukt. Alltså, för oss skulle det vara så
nej,
sjukt.
Men alltså, jag tvättar ju inte alls. Alltså, Anton sköter ju allt tvätt.
Just det ni hade den uppdelningen. Men är det inte roligt att liksom, ja det är hans ansvar, att han ska ha rena kläder.
Det är ju så fruktansvärt osexigt att börja känna sig som sin killes mamma. Alltså
exakt.
Det finns ju, det
och antagligen hade hon väl någon erfarenhet från sin tidigare relation där det var, alltså blev så pass dåligt att så här, Men det är, ja, så
men det,
kul.
Men det är också kul för att de, det, jag har ju nu, det här bestämde jag mig för kanske 2 år sedan. Att det här kommer jag inte... För innan har jag ändå varit så här, oh just jag påmint. Sen kanske Anton har varit han, men jag är ändå påmint. Så här, nu, du, vi ska hem till den. Den fyller i år. Det är så här, som är hans kompis eller hans syrra eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och då, nu när jag inte gjort det så har det också varit någon situation där han har varit så här, fuck! Alltså jag har glömt. Ja, du vet. Och så har han ju alltid fixat det. Men det är ändå så här,
ja.
Det är viktigt att de... Alltså det är som...
Ja. Ja.
Att han gör ju massa sånt mot mig hela tiden också. Så här, inte... ta undan saker åt mig så saker förstörs typ. Ja. Så att jag får lära mig det typ. Mm. Alltså det är bara så det får vara liksom. Vissa saker ska man bara inte göra åt sin
partner. Nej, man ska inte göra det. Och jag tror att jag och Johan hade också ett sånt bråk i somras. Och då så kom jag ihåg att han sa någonting till mig som fick mig så här, för det har lite med det här med framförhållning att göra. Att han bara, Linnea, kan du komma ihåg någon situation där jag faktiskt inte har löst det? Alltså i slutändan.
Ja.
Och det kan jag inte, för Johan löser allt.
Och det gör ju Anton också. Det är det. Men det är bara så att de stressar upp sig för man ser så här.
Precis. Men då
om 3 timmar ska vi på ett kalas och vi har fortfarande inte köpt en present. Och du kommer inte komma på det här nu. Ska jag säga något eller inte?
Nej. Exakt. Men då är det ju bättre att vara... Alltså, jag spelar alltid det i mitt huvud. Ja, men Linnea, jag löser ju alltid. Finns det någon gång att... Och då så här, då får du lösa det i din... Då får vara din huvudvärk, inte min. och det är ganska... Sen är det ju också så här, det är ju ganska jobbigt då. Att komma sent för att man ska svänga förbi Nacka Forum då för att köpa en jävla present.
Ja.
Och in en lördag klockan 3. Alltså ja, det är det som är så jävla vidrigt.
Det är jag vet. Det drabbar ju en i slutändan.
Gud, nu måste vi ha poddat jättelänge förresten.
1 timme och 20 minuter.
Åh jävlar! Ja, men det är lite att klippa bort också. Oj, 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 oj. Jag hoppas du har haft en bra påsk, Jakob.
Ja, hoppas du har haft en jättefin påsk. Jag ser att du har varit på tjejfest. Det verkar vara en riktig hålligång.
Ja, en riktig tjejfavorit.
Det förstår vi.
Ja. Ja, men då, tack allihopa.
Tack alla som lyssnar. Och kom ihåg nu. Fixa inte för mycket åt din partner. Nej. Låt han säga med betoning på han. Stackars heteropersoner där ute. Låt det vara hans huvudvärk.
Ja, precis. Och så syns vi nästa vecka.
Nu ska jag gå skit. Jag dricker koffein. Jag börjar med det lite smått. Jag vet inte vad jag håller på med. Det är så dåligt för mitt psyke och min mage.
Men du kämpar på.
Och du pussar Blanche.
Det ska jag göra.
Har du lagt den i ett sånt där stort påskägg och fota?
Och knyt ett band runt huvudet.
Ja,
det är för att jag vet att bebisar har sådana här pannband.
Säg inte det. Det är kanske någon som har det.
Smaken är som baken.
Puss. Och ni, vi tycker om er. Glad påsk och syns nästa vecka.
Syns nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.